Söndagsmorgon i P4.
God morgon, god morgon. Kära lyssnare, det är Morgan Larsson här. Och god morgon, Petra.
God morgon, Morgan.
Fin, du, vad är det för ett halsband du har?
Ja, det fick jag faktiskt av min exman.
Jaha.
Jag tror han hade dåligt samvete för något. Men visst är det fint?
Nu ska du inte vara så misstänksam. Han kanske bara tyckte om det.
Det kan ha varit så. Det har du helt rätt i.
Ja, väldigt fint i alla fall. Hur skulle du beskriva det?
Ja, men det är väl ett bärnstenshalsband med små... stora stenar.
Nu tittar jag ju på Trolltider hemma med mina barn. Jaha. Där är det ju en bärnsten som är väldigt central.
Jaha.
Han har ju försvunnit från att de här små trollen. Den har ju någon liten stensamling där, va? Och så är det någon, den har försvunnit, bärnstenen. Och de måste hitta den och få tillbaka den, för annars vaknar det stora farliga bergatrollet, va?
Antyder du på något sätt att jag...
Han kanske var ute, din exman.
Han kanske var det. Han kanske stal trollens bärnsten.
Vet inte. Rätt vad det är kanske du dyker upp i julkalendern.
Ja, det kan vara så.
Vi talade ju förra veckan om skillnaden mellan kyla och värme, och du som pendlar då mellan Italien och Sverige i 3 månaders trimestrar, kom jag på.
Trimestrar? Trimesterpendling. Ja, bra, det ska jag börja säga. Trimesterpendling, ja.
Ja, och jag har ju levt nära så många graviditeter nu, ja. Så att jag tänker ju i trimestrar.
Jaha.
Jag tycker det är bra.
Jaha.
Jag tycker det är bättre än kvartal.
Mycket bättre.
Visst är det.
Det låter lite
nu
som
skiter vi kvartal.
Vi säger, ja, jättebra.
Visst är det mer ledigt trimester. Ja. Om det, man väntar på något spännande. Eller hur?
Ja.
Vi pratar kyla, värme, Italien, Sverige. Hur är det med mörker och ljus?
Hur menar du då?
Går solen ner snabbare, eller är det starkare i ljuset annorlunda i Italien gentemot här? Är det något du tänker på?
Nej.
Är det inte?
Nej.
Jag tycker att jag ser tv-serier, så kan jag se om de inspelade i Seattle, fast jag aldrig har varit där. För jag tycker ljuset är annorlunda.
Jaha. Ja, nej, men det är klart, när man kommer upp hit så är det ju mörkare, så mycket kan man ju säga. Mm. Men det är inte alls så stor skillnad som jag trodde att det skulle vara. Jag trodde att men där är det ljusare, och sen är det mycket ljusare här på sommaren och sådär. Men jag tycker inte det är så stor skillnad.
Nej.
Men du, får jag hälsa till någon?
Ja, det är klart du får.
Alltså jag har ju varit med i det här programmet sedan 2016 med ojämna mellanrum, och jag har faktiskt aldrig någonsin hälsat till någon. Men jag vill hälsa till en av våra lyssnare. För att jag åker med en sån skön taxichaufför som heter Stefan.
Mm.
Och han är sådär, han pratar i telefonen såhär, men jag ska hämta Petra nu och sen ska vi hämta producent Erika.
När ni åker hit på
När vi
morgonen.
Åker hit på morgonen, han är så himla skön. Och då pratar han med sin kompis Ingmar som lyssnar på oss i Thailand.
Jaha.
Och då jag bara kände så här att de lyssnar jämt på oss.
Vad
och Ingmar
roligt.
Han gör julbord nu i Thailand och sådär. Så då jag ville skicka en hälsning till Ingmar.
Men
nu.
Vad kul. Ingmar i Thailand, Stefan, vilka sköna lirare.
Vilka lirare.
Utan i alla fall Stefan hade ju inte du varit här ens. Och producent Erika heller.
Nej.
För ni hade ju inte tagit er hit på något annat
Nej,
sätt.
Nej, absolut
inte. Jag
vill
ju åka
inte.
Med Stefan. Ja, men vad härligt.
Ja, ja.
Och apropå Thailand här, jag vet ju att du har vissa kopplingar med din pappa som
Precis.
Var i Thailand och gick bort i Thailand.
Han gjorde det, ja.
Och, men vad skulle du säga, du nationellt, är det Italien ändå som är, om du skulle ta något annat land än Sverige som du har mest kopplingar till, eller är det något annat land?
Ja, men det är Italien.
Det har blivit det nu
ja,
på senaste.
Ja, men jag har alltid känt att jag tycker om det där kaostillvaron i Italien. Men sen är jag också jättesvensk. Jag är ju svensk.
Du är väldigt svensk. Men om jag, och jag tror jag talar för producent Erika utan att ha frågat henne. Om jag skulle placera dig någonstans. Alltså, du är också väldigt mycket dansk.
Nej.
Jo, jag tycker det.
Hjälp.
Erika nickar. Och jag, det är bara positivt.
Nej.
Jo, här gör,
Nej, nu kan jag nästan inte andas.
Är det så?
Ja.
Men Susanne Brygger.
Ja, ja.
Ja, det är så jag tänker. Ja, Susanne Brygger, dansk.
Ja, ja.
Nu slappnar hon av. Jag med, för jag blir livrädd där inne.
Ja, alla mina danska vänner skäller jämt på mig med jättearga röster.
Det är för att de vill vara som du.
Jaha.
Det tror jag, de vill vara dansk så som Petra är dansk. Fast hon är svensk. Oj, oj, oj. Ha, vi har i alla fall temat mörker och ljus idag.
Det har vi.
Och Det är ju mycket som kretsar kring det i denna månad, december. Det är natthimmel, adventsljusstakar, vit snö, mörka skuggor. Mm. Jag tänkte ofta som barn, vilken tur att snön inte är svart.
Ja, det har du rätt. Det gör en himla skillnad.
Jag ska gå skotta fram bilen här under den svarta snön. Ja. Var är snödriverna? Aj! Jag gick in i en svart snödriva igen. Otroligt deppigt. Så vi ska nog vara väldigt glada över detta. Vad får du som lyssnar här för associationer kring mörker och ljus? Det vill veta, eller om du har tagit bilder där mörker och ljus möts eller sådär på något speciellt sätt, så tas ju det också tacksamt emot. Söndagsmorgon i P4 heter vi på Facebook. Eller om du vill skriva något utan bilder, så går ju det med bra. Och vi finns ju på Instagram också, Söndagsmorgon i P4. Ja, det var väl det. Ska vi ta lite musik?
Det tycker jag låter.
Ska vi ta lite musik? Jag tror att den är både en och annan känner igen.
Gör det. Det gör vi. Jag såg på kartan.
Du är på andra sidan jorden. Triad, tänd ett ljus. Damtam, den där det kompet hör man sällan nu. Alltså man hör det sällan alls.
Nej.
Ändå är det en sån stor hit att inte fler. Det är den här Caravan of Love, kom ju först på 80-talet med lite såna här sångkörer som komp, va? Och så kom den här som en sorts svensk version. Sen har man inte sett det eller
hört
det.
Men vi hör ju den här hela tiden.
Ja, jag vet, men därför tänker jag att ibland hakar ju andra på för att försöka få samma, men den här har ingen hakat på.
Nej.
Ja, nu har jag väl sagt det, nu blir väl himla fart på pam 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 pam. Vi får se. Vi har ju mörker och ljus som är temat idag. Och du som lyssnar och sysslar med någonting som har med mörker eller ljus att göra, vem vet, du kanske ska byta en strålkastare, en lampa, ut och springa med pannlampa i, eller någonting. Eller du är expert på lumen. Vet du mycket om lumen, Petra?
Vad är det?
Det är, jag har bara 25 sekunder. Får jag förklara det senare?
Gärna.
Jag kan förklara det på ett enkelt sätt så det verkar som jag vet ännu mer om lumen.
Mm.
Men du som sysslar med någonting med mörker och ljus, vad det nu kan vara, ring gärna in. Vi vill byta några ord bara så att vi kickar igång programmet. 031 13 26 00. 031 13 26 00. Om du idag eller någon annan dag eller så ska syssla med något som har med mörker och ljus att göra. Nu är det lokala nyheter. Wait for me, Joel Nunez och Cecilia Kallin här i Söndagsmorgon, där vi bad att få prata med någon som ska göra någonting mörker ljusrelaterat. Och vi har med oss Lars. God morgon.
God morgon, god morgon.
Hej Lars, hur är läget?
Jo, det är bara bra. Jag sitter i bil att det är Sjöland, för jag är på väg att åka ut och jaga.
Jaha, var befinner du dig?
Jag sitter i Bergsjön i Gunnarskog.
Bergsjön i Gunnarskog?
Var ligger det? Var ligger det?
I västra Värmland.
Jaha.
Gunnarskog säger vi.
Västra Värmland. Nu är vi helt, nu vet vi var du är, Lars.
Ja, det är ingen sak då.
Jo då. Och Värmland är ju underbart.
Ja, det är det.
Har du bott i Värmland hela ditt liv?
Eller ja, jag är värmlänning så in i bomben.
Ja, varför lämna ett vinnande koncept?
Verkligen.
Nej, det gör ni inte.
Och vad är det för mörker ljusrelaterat som gäller idag för dig?
Ja, det som hände, det är liksom relaterat från igår egentligen. För då hade jag en lånebil som jag bakade upp. Jag hade hämtat några möbler och den var så hög så jag tog i utelampa som jag har på väggen.
Jaha, ja, det är sånt man inte tänker på när man har lånebil.
Nej, och jag kom så nära väggen. Jag brukar inte göra det, men det kom en 5-6 cm snö så det var lite halkigt och svårt att backa.
Det också.
Ja.
Ja, så lampan rök?
Ja, och du, glas och lampa gick då hell, ja.
Svor du då, Lars, eller tog du det med jämnmod?
Jag tänkte nog som så, är huvudet dumt för hela kroppen lik.
Det låter väldigt ödmjukt, Lars.
Ja, jo, men det är så. det går inte alls. Allt gick så himla bra med hämtning och köring. Och så blir detta på slutet. Så kan det gå. Så.
Men då är det viktigt att se så allt som gick bra också. Och så får man försöka, som du säger, bättra på tänkandet nästa gång.
Ja, det kan nog vara bra att koppla in huvud ibland.
Och det har du gjort idag, för att är det nu du ska åtgärda det här med lampan och så, eller?
Ja, jag får vänta lite. Jag ska åka till skogen först och titta efter lite rådjur. Och sen ska jag åka hem och reta upp stegen.
Hur är det här? Du ska alltså jaga rådjur först och sen så ska du sätta upp lampan?
Ja, så tänker jag.
Sitter du då i mörkret? Du kan inte sitta med någon lampa när du jagar rådjur?
Nej, men det är ljust nu, vet du. Vi ska träffas vid 9. Det är tämligen ljust. Och så har vi snövitt alltihopa, så det är ljust och fint.
Är det kallt?
Nej, 2 grader tror jag. 1 grad visar han här, ser jag.
Men när du är ute och jagar, du måste ha väldigt varmt på fötterna, gissar jag.
Ja, det har jag. Och kängor på mig och goda socker. Ulsocker. Ja.
Sitta där och frysa?
Nej, det gör inte när det inte är kallare än 1 grad. Då går det bra.
Ja. Jaha, och sen är det hem och laga lampor.
Sen ska jag laga lampor och... Ja, det är det jag har på program idag. Eventuellt ska jag åka på adventskaffe.
Jaha, vad trevligt.
Ja, det ser jag fram emot. Jag hoppas jag hinner bara, för det vet ni ju inte.
Adventskaffe hos någon bekant då?
Nej, jag tror PRO i Gunnarkåk har.
Jaha, men vad trevligt då. Då träffar du gamla kompisar och...
Ja, det är alldeles säkert.
Ja?
Ja, det är första gången jag har varit pensionerad. Jag har gått med där i PRO.
Okej. Men hur har du varit på den kaffe tidigare då, eller?
Nej, det jag druckit hemma. Jag har bara varit igen, väl.
Ja. Men alltså, vilken söndag, Lars.
Ja, det låter ju som en höjdare.
Ja.
Ja, det är en höjdare. Jag ser verkligen fram emot alltihop. Hoppas bara jag kan laga den här lampan utan att det blir för mycket krångel.
Ja, men annars så är det bara att försöka igen. Det har ju du på ett sätt lärt oss här, att man...
Det är bara att skruva ner och sätta upp en ny.
Skruva ner och sätta upp, jajamän.
Ja.
Ha det riktigt bra, Lars. Vad gott att höra. Och vilken underbar värmländska du har.
Ja,
du, det är Gunnarskomål. Det blir så då.
Det blir väldigt bra.
Ja.
Har du gått på adventskaffet? Hälsa gänget.
Håll så gott, det ska jag veta. Håll så gott. Jag får hälsa till alla jag känner. Håll så gott nu.
Hej.
Hej då.
Vanessa Carlton, 1000 miles. Mörker och ljus är ju temat för dagen, och vi har fått in jättemånga fina bilder på vår Facebook-sida, Söndagsmorgon P4, som på olika sätt symboliserar detta. Jag slogs nu direkt här, Felicias bild, mörker och ljus som livet är, och det är ju så genialt, det är en snölykta.
Mm.
Där har du allting, du har mörkret runt om, du har, ser hur ljuset letar sig fram genom de kalla snöbollarna. Mm. Underbar bild. Vad får du för associationer till mörker och ljus, Petra?
Ja, det första jag tänkte på när jag fick reda på temat, då tänkte jag på ett samtal jag hade med min mormor för länge sedan. Hon lever inte längre. Och jag kommer ihåg att hon berättade för mig att hon ville ha lampan tänd nu och ljusare tapeter.
Mm.
Och jag måste ha varit ungefär i 23-årsåldern, räknade jag ut igår. Och då tänkte jag att det var en inre känsla som hon hade. Och sen, nu har jag tittat lite på seende rent fysiskt. Vet du hur mycket mer ljus en 60-åring jämfört med en 40-åring behöver för att se bra?
Och jag har ju märkt på mig själv.
Ja.
Erika är väl 10 år yngre än mig. Mm. Och hennes mobil, jag tror ju att den är avstängd.
Ja.
Och så kan hon ändå läsa. Jag bara slår på den här för guds skull. Och när hon slår på den så säger hon att det är som att bli bländad av en bil. När hon tittar på min. Så att jag tror att man behöver väldigt mycket mer ljus som äldre.
Mm. En 40-åring behöver 4 gånger så mycket ljus för att kunna se lika bra som en 20-åring.
Oj.
Och en 60-åring behöver 8 gånger så mycket ljus. Så då är det klart att det blir jobbigt att famla omkring i mörka miljöer, tänker jag.
Ja, visst.
Och nu är jag likadan själv, har jag upptäckt. Jag är ju 58 år då. Att jag förälskade jag sådana här mörkröda rum, till exempel. Nu får jag ångest i samma rum. Nu vill jag också ha ljusare rum. Och jag är väl antagligen i den åldern som hon var då. Nej, hon var kanske... Vi säger hon var 65 kanske.
Men du har börjat förstå henne.
Jag förstår henne. Och jag trodde att jag hade ändrat smak. Men nu har jag insett att jag helt enkelt bara börjar bli lite skumögd, som man säger.
Ja, det är ett fint ord tycker jag.
Skumögd, ja. Det låter som något ur Emilie Lönneberga, tänkte jag. Så därför vill jag säga skumögd.
Jag är också lite skumögd. Ja. Början på.
Början på. Ja.
Då vill man ha ljus.
Då vill man ha ljus.
Ja. Hur ljus då? Men är det liksom...
Tänker du dansk smak nu? Eller?
Nej, jag tänker, vad heter såna här lampor som kan vara lite för stark? Det kanske man inte vill ha.
Nej, det gillar inte jag. Jag gillar mysbelysning ändå. Mm. Men inte så mörka väggar och sådär som jag gillade förut. Min mormor sa vid samma tillfälle att hon inte längre orkade läsa romaner med allt för komplicerade slut eller se tv-program med fokus på elände. Inre mörker och ljus pratar vi nu, till skillnad mot yttre mörker och ljus. Och jag tyckte det var så konstigt. För jag var ju som sagt 23 ungefär. Och jag älskade skräck och mordhistorier i alla genrer och böcker, filmer och allt så där. Och nu förstår jag även denna sida hos min mormor mycket mer. Och det får mig att tänka på varför jag älskar allting med 60-talet. Trots att jag bara var 5 år när 60-talet tog slut. Och jag tänker att det är att man kände att det fanns en ljusare framtid då. Man tänkte flyga till månen till exempel. Vi flyger till månen och så flög man till månen.
Allt skulle bli bra.
Presidenterna såg ut som John F. Kennedy. Hylands hörna, det var bra tv. Kläderna, kostymerna, vita stövlar av plast. Fast det var 70-tal tror jag. Böcker om frigörelse, Frälsas från kärleken, Susan Brugger igen. Det kändes som hopp och ljus framåt. Och det tror jag många har svårt att känna idag. Så det tänkte jag mycket på. En annan sak som jag tänkte på är lyckliga slut. Mm. Ljusa, lyckliga slut. För jag jobbar ju mycket med film och jag handleder jättemycket författare. Och ofta så läser jag manus som har en ganska sån deppig ton och det slutar ganska mörkt. Och jag har tänkt på hur mycket jag tycker om lyckliga slut. Härom veckan så såg jag och min sambo Martin en gammal film som heter Love Actually från 2003. Den ligger på SVT Play.
Riktig om man vill klassiker. Se den. Den är väldigt julig, va?
Ja, det är den. Har du sett den?
Jag har sett den. Det är svårt att undvika den där.
Precis.
Men man blir alltid glad när de dyker upp, tycker jag.
Precis. Det handlar om en premiärminister, en kontorsanställd, en popstjärna och en övergiven författare och ett gift par. Och alla kämpar med att hitta kärlek på ett eller annat sätt. Och bitvis så känns den filmen tokmossig. Alltså när jag såg om den, det var inte alls så här att jag tänkte, gud vilken bra film Hugh Grant är med. Och liksom, jag tänker alltid, Hugh Grant, han spelar Hugh Grant i sina filmer. Och det var verkligen så där, en älskarinna till en var utklädd till djävulen. Alltså väldigt övertydligt och ja, könsrollerna, kvinnoporträtten kändes trista och sådär. Men ändå, när det kom till slutet så grät vi som idioter på soffan hemma. Både jag och Martin. Trots att vi inte tyckte filmen var särskilt bra. Och då kom jag på att jag tror att vi människor, vi har en slags fysiskt behov av lyckliga slut. Kanske är det därför det finns en genre som heter julfilmer. Som ofta är såna här romantiska komedier. Vi vill avsluta året på någon slags ljust sätt. Mm. En slags sagokänsla.
Ja, precis. Det dras mot avslutning. Jag tänker på Shakespeare. Mm. Det finns ju det här talesättet, slutet gott, allting gott. Och han har ju skrivit en pjäs som heter så. Slutet gott, allting gott.
Det visste inte jag.
Nej, och det tycker jag är häftigt, för att är slutet gott, då gör ju det hela resan mödan värd.
Mm.
på något sätt.
Så är det ju
till
verkligen.
Och med en dålig film. Alltså, är slutet gott så blir allting gott.
Verkligen. Och att titta på det tillsammans och sitta och böla med någon.
Mm. Inte så dumt.
Nej, och avslutningsvis en annan sak som jag ju ägnar mig åt och har pratat om många gånger i söndagsmorgon, det är ju mina nyårslöften. Och de fyller samma funktion. Jag vill känna att det finns en ljus framtid. Och på något vis, ibland kan det kännas som, vad ska jag göra? Det finns ingenting att göra, det är bara hemskt. Men när man formulerar sina nyårslöften, då kan man på något vis få in hopp i framtiden.
Och där är det viktigt, tror jag, att betona för andra vad dina nyårslöften är, för de liknar ju inte riktigt vanliga nyårslöften, typ som man säger 5 i 12, jag ska sluta röka.
Nej.
Utan här är du koncentrerar, du fokuserar hela sista delen av året på vad du önskar och hur du ska förverkliga detta.
Ja, precis. Ja.
En plan som du också håller dig till väldigt strikt.
Ja, väldigt strikt. Jag tittar på den varje dag. Men då vill jag citera en läkare som heter Ranjan Chatterjee. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det. Men han har grubblat väldigt mycket på hur man ska få människor att inte vara så mörka i sinnet. Och då har han menar att människor förväxlar inre och yttre värderingar. Man tror helt enkelt att lycka är yttre framgång. Så därför så rekommenderar han 2 övningar som kan få alla människor att må mycket bättre.
Mm-hmm.
Och den första är att tänka tillbaka på sitt liv som om livet höll på att ta slut. Och så formulera de 3 viktigaste sakerna som du skulle vilja ha gjort för att känna dig lycklig och nöjd. Och den andra idén, det är att skriva ner 3 vanor som ger dig en stark känsla av välbefinnande. Och så försöker du göra de här 3 vanorna varje vecka. Till exempel, ha tid med familjen, ägna sig åt sina hobbies och hjälpa andra att få ett bättre liv. Han har till exempel, för han jobbar väldigt mycket själv, bestämt sig för att äta minst 5 måltider med sin familj. Och så tycker han om att spela gitarr, så han försöker spela gitarr också. Och det låter ju jätte... kanske kontrollfreak-aktigt där. Ja, men tänk... Men när man gör det så specifikt... Okej, jag vill vara med min familj. Det är väldigt diffust. Jag ska äta 5 måltider med min familj varje vecka trots att jag jobbar som en galning. Då blir det någonting. Då blir det gemenskap och då blir det ljus.
Och det är också det här med enkla saker som 3 vanor. Det är ganska enkelt om man bara känner efter, men vad vill jag? Jag vill göra det. För att det som händer när man för in det är att man något annat måste försvinna.
Så är det ju.
Och då är ju det någonting man inte vill lika mycket.
Precis. Och en annan sak som jag har tänkt på med nyårslöften. Jag tror inte man ska formulera nyårslöften med ordet inte i. Alltså jag ska inte göra det, jag ska inte göra det. Utan istället följa hans råd och tänka, ja men de här 3 vanorna ska jag införliva i mitt liv.
Måns Zelmerlöw, Christmas, Christmas everywhere, sjunger han. Och vi pratar om mörker och ljus som temat idag i sändningen, jag och Petra, och du lyssnar på Söndagsmorgon. Och vi har fått in så många härliga bilder där mörker och ljus är på olika sätt i fokus. Fortsätt gärna skicka in dem. Ta oss tacksamt emot här på Söndagsmorgon i P4. Sen är det ju också så att vi har gjort som en liten följetong att prata med folk som lyssnar på oss ifrån andra länder än Sverige.
Mm.
Och jag vill fortsätta ni som att uppmana er som lyssnar från andra länder. Hör gärna av er. Vi har ju varit nästan över hela klotet. Fantastiskt roligt.
Otroligt.
Så lyssnar du utomlands på Söndagsmorgon, så skriv till oss. Du kan skriva på Facebook eller Instagram. Söndagsmorgon i P4 heter vi. Du kan också mejla söndagsmorgon@sverigesradio.se så vi kan snacka lite, byta några ord och så. En sak jag tyckte var fin här, ett mejl. Apropå mörker och ljus. Mm. Hej på er. Jag kan tycka att viss mat smakar mörkt och annan ljus. Särskilt drycker. Apelsinjuice är väldigt ljus i smaken medan kaffe är mörkt. Min man säger att jag är hopplös, att det förstås är för att apelsinjuice är ljus och kaffe är mörkt. Men varför tycker jag då att lakrits smakar ljust med en blåaktig ton? Och varför tycker jag smaken av mjölk påminner om marinblått? Mjölk är mycket mörkare än vatten för mig, till exempel. Skriver Siv.
Fantastiskt.
Där är det någon mer som smakar i mörkt och ljust. Mm. Hör gärna av er. Söndagsmorgon i P4 heter vi. Och nu är det nyheter, men sen hörs vi igen.
Det gör vi.
Höll de ut länge då? Om jag hade stått bredvid, jag hade ju ramlat ihop efter 5 sekunder.
Ja, det tror jag. Att jag hade inte ens hållit 1 sekund där.
Tommy och Sissel. Mm. Kyrkjebø. Jag tänkte alltid Kyrkjebø betyder by, kyrkoby. Men by är ju by på norska, det är ju inte bø.
Nej.
Vad är bø, tror jag?
Ingen aning.
Kyrkjebø.
Aldrig hört talas om det ordet.
Nej, men jag bara... Ja,
vi, utom när man vill skrämma någon.
Det är sant.
Då?
Mm. Bö. men det kanske någon vet. Då får ni gärna höra av er. Söndagsmorgon i P4 heter vi på Facebook och Instagram. Jag nämnde ju det tidigare. Under några månader har vi talat med söndagsmorgonlyssnare från hela världen. Alltså som har lyssnat utanför Sveriges rikes gränser. Och det är ju fantastiskt. Och nu så här när det lackar mot jul så är det ju en och annan av dem som inte bara... lyssnar på oss här i Sverige utan även besöker Sverige. Mm. Och en av dem är Mikael. God morgon, Mikael.
Dobra jutro, kakosin. Det betyder god morgon. God morgon, hur mår du? Det är ungefär de ord jag har lyckats lära mig på 15 år i Kroatien.
Ja, jag känner igen mig i det.
Ja, men vilken tur vi hade att det passade så bra i sammanhanget, Mikael. Mm. Ja.
Men förstår du mycket? Ja. Det är ju det.
Jag förstår mycket och jag pratar en väldigt massa olika språk, så att jag kommer själv från en familj som har en holländsk sida och en tysk sida, så mamma och pappa och utlänningar och kom till Sverige när, i samband med att jag föddes.
Men nu har du, är det alltså Kroatien som du lever i sen, så har du 15 år?
Ja, jag har varit verksam i Kroatien arbetsmässigt. Jag hamnade där på ett bananskal som det mesta i mitt liv, tror jag. Och såg det väl först som någon sorts bestraffning från ovan att jag hamnade i ett forna jugoslaviskt land. Men jag har hållit på med det landet. Jag har bott i Dubrovnik i 12 år. Innan dess så bodde jag i norra Dalmatien och i mitt Dalmatien och öppnade en del hotell. Jag måste säga att jag är i hotellbranschen.
Oj då, okej. Okay. Men du verkar ju som att från början, även om du var skeptisk, så... Var det så att det vann över dig i Kroatien?
Jo då, det vann över mig. Det har ju ändrats. Människorna var ju fantastiska. Det var väl det enda bra med Kroatien. Jag tyckte maten var hemsk. Man får tänka på att Kroatien är ju både inland och norrut, kommer ända upp till Ungern och sådär. Så. Men jag tyckte att maten i Dalmatien var otroligt... smaklös jämfört med min uppväxt i Italien där man kan krydda fisk istället för bara salta och peppra den och slänga på lite citron och sådär. Så. Men det tog lite tid och under tiden så har ju Kroatien också, vad säger man, blivit lite mer modernt. Det har blivit EU-medlem för 10 år sedan och sen blev det Schengen-medlem i samband med årets början i år. Man har infört eurovaluta och sådär. Så.
Vad är det bästa tycker du med Kroatien och bo där? Det finns väl en anledning till att du bor kvar och så?
Jo, det finns det. Jag har ju sen 5 år tillbaka så har jag återigen en svensk fru. Så att, hon vill ju såklart att vi är på samma ställe. Men jag har svårt att släppa det där. Klimatet är ju, jag menar, för mig att vara hösten och våren när det är slaskigt i Sverige och vara i ett annat klimat tycker jag är toppen. Och sen har man ju en massa kompisar och sådär i den lilla byn där jag bor. Och allt sånt där är ju lite en infrastruktur som är lite svår att släppa.
Så ni bor alltså separat, du och frugan?
Så är det.
I olika länder också?
Vi träffades, jag började min utlandstid som reseledare i slutet på 80-talet. Och då sa man att man får inte vara utomlands mer än 7 år, för då kommer man aldrig tillbaka. Och det är väl ungefär det som hände sen så. Så jag träffade min nuvarande fru träffade jag på, hon var bussturist till Kitzbühel 1987. Och så hängde vi ihop i några år, men på den tiden fanns det inga mobiltelefoner och internet och sånt där. Så att man skickade söta vykort och brev till varann som gick med företagsposten via kontoret i Stockholm och sådär. Så flyttade jag ju på mig hela tiden mellan Grekland och Österrike på vintern och sen Spanien. Och sen så tappade vi kontakten efter ungefär 4 år. Men min familj fortsatte hålla kontakt med min fru. Och för 5 år sedan när jag var singel igen så skrev jag en e-mail till min dåvarande flickvän och sa, ska vi träffas? Och sen ringdes vi och sen gifte jag oss ganska snabbt därefter. Och det passar väldigt bra.
Så ni har setts igen efter ett långt uppehåll och nu är ni alltså gifta. Vad härligt. Och är det därför du är i Sverige nu då? Hemma hos frun? Och familjen?
Det är därför jag är i Sverige. Jag är på väg precis nu från Hälsingland. Hon bor i Ljusdal och jag ska ner till min gamla mamma som behöver hjälp imorgon med öronläkarbesök och lite andra praktiska grejer. Så jag gör en kort sväng.
Men vad härligt att höra från dig, Mikael. Vi brukar ju också be om en symbolisk gåva lite från folk. Jag vet inte om du har hört om det. Så här, från där de befinner sig. Och det kan vara liksom vad som helst. Har du funderat på något sånt?
Ja, då. Du ska få en symbolisk gåva av mig. Du ska få... Eftersom jag är halvholländare så är jag ju snål. Så det får ju vara något som inte kostar mig någonting. Och jag hade tänkt att jag skulle ge dig den här om du tänker en tidig morgon, det kan vara både på hösten eller på våren, fast i det sydliga klimatet och när vi drar och liksom står vid havet och så andas du in och så liksom sträcker du på armarna så känner den här härliga friska morgonluften den får utom mig som är fylld av harmoni. Och som också är anledningen till att jag håller till där nere är ju att jag har valt att föra ett rofyllt liv. Och ja, slippa stress och styrelserum där folk skriker på varandra som man gör i kontinental Europa där jag har hållit till. Jag tror i Sverige är det nog mycket lugnare och mer civiliserat. Så den här morgonluften den får av mig.
Det är väl det bästa man kan få. Jag andas in här. Gör du också det, Petra?
Ja, jag andas djupt.
Ja. Ja. Så känner vi havet.
Ni ska få alla tre en annan present av mig. Det är boken jag har skrivit. Som jag förmodligen inte får göra reklam för i radio, men det gör jag ändå. Jag har skrivit en spänningsroman som heter Nummer 9 och bygger på en spionhistoria.
Ja, då fick du med det också, Mikael, på något sätt.
Mm.
Ja. Men du får ha det så bra här hemma då och när du återvänder. Och tack för att du hörde av dig.
Tack ska du ha.
Ha det så fint. Och god jul
tack
också.
Tack så jättemycket.
Tack ska du ha.
Ha det fint.
Hej.
Och mamma sjunger Albin Lee Meldau här i söndagsmorgon. Välkommen in i studion igen här, producent Erika.
Tack så mycket.
Mörker och ljus är ju temat. Petra Reveny är också här. Och för dig som vaknar precis här då så heter jag Morgan Larsson och du lyssnar på programmet söndagsmorgon. Och jag tänkte på det här med mörker och ljus i veckan när jag var i Karlskrona. Jag är ju inte sådär särskilt religiös av mig. Även jag tycker det är intressant med livsåskådning och andra grejer. Och jag, när jag var liten minns jag så här kyrkans barntimmar som jag var på. Och hur man kom in i det här stora kyrkorummet. Och man fick inte skratta. Man fick inte röra sig. Och ju närmare altaret man kom desto argare blev liksom ledarna. Och jag fattade inte varför de och varför Gud skulle vara så arg. Jag fick någon sorts skuld över att vilja röra mig. Alltså det satte sig på något sätt i mig. Så gick jag in i, så, av en, till, en händelse så hamnade jag då och blev visad in i den här kyrkan, Fredrikskyrkan i Karlskrona. Och jag bara, vad är detta? Vilket ställe? Då hade de, då var det en verksamhetskyrka. Den är från 1700-talet, har renoverats och gjorts jättefin, alltså stor och högt, eller 50 meter i tak liksom. Mm. Enorm. Men det som jag reagerade på var att då fanns det en liten lekhörna för barn. Det fanns en hobbyhörna man kunde dreja och grejer inne i kyrksalen.
Mm.
I mitten av hela kyrkan, där var en dopfund. Och kyrkbänkarna var borttagna, det var stolar som man kunde flytta istället. Så man kunde, när man hade ett dop så kunde folk sitta från alla håll, ni vet, och titta.
Ja, ja, ja.
Som en cirkel runt. Och man kunde göra så mycket, och de berättade att de hade haft så här, liggel-sovkonserter. Då kunde man ta med sig en madrass och så låg man där på golvet. Så låg alla och så hade de ljusspel i taket och så var det konsert. Och jag bara kände, jag undrar varför mår jag så bra när jag kommer in här? Och då tänkte jag att ja, men det måste ha att göra med att när jag var liten så hade jag så skuld. Mm. Och att det var som att Gud var arg.
På just dig?
På mig och på alla barn. Mm. Alla som ville leka. Mm. Och här plötsligt var det välkommet.
Mm.
Det var som att barnet i mig blev så, yes!
Är det...
Jag hade rätt på något sätt. Mm. Förstår ni?
Ja, är det en slags begrepp, det verksamhetskyrka?
Alltså det, när jag fick förklara för mig så var det var någonting de kallade. Jag tror inte det är särskilt vanligt i Sverige än, eller i världen alls. Men det var så de såg på det. Att det är i kyrkrummet, det här det händer.
Mm.
Och de hade ju massa sån här avancerade teknik och grejer som man såg inte det. För det känns ju att komma in i en gammal kyrka, men så kunde de lyfta på golv och de kunde göra.
Jag har aldrig varit med om det. Jag har inte heller varit i kyrkan så mycket. Eller jag har inte ens döpt. Så att jag har ju kanske känt mig lite ovälkommen. Sådär. Men sen började jag gå till kyrkan när min dotter var liten och vi gick på sån här babyrytmik som var i kyrkan. Och jag fick också en sån känsla, nu var inte det en sån aktivitetskyrka, men jag fick också den här välkomnande känslan. Jag har också kanske känt lite att jag inte riktigt är välkommen där för att jag inte tillhör. Liksom. Men jag tyckte det var fantastiskt att gå dit en gång i veckan i ett halvår. Liksom.
Ja, men det är väldigt mycket hur man skapar en stämning.
Ja, verkligen.
Och den kände jag, det var som stor förändring. Jag undrar, varför blir jag så här glad? Men då gick jag tillbaka till det inre barnet. Jag tittade också, den är ju jättehög. Jag vet ju inte, jag kan inte liksom uppskatta meter, men kanske 50 meter hög. Och så är det torg utanför. Och på kvällen, eller på eftermiddagen då, så var det ganska mörkt. Och då hade de i de här stora kyrkfönstren lucköppningar.
Jaha.
Då var det liksom enormt fönster långt upp, så öppnades det och så var det en som sjöng där då. Och jag fick höra ett rykte att idag denna söndag, så jag har faktiskt fått reda på vad det är som ska hända, men jag har lovat att inte säga det. Men är man i Karlskrona vid lucköppningstid, jag vet faktiskt inte vilken tid det är, det får man ju kolla då, men det kommer att vara något alldeles speciellt, kan jag säga. Hade jag varit där, då hade jag kollat det.
Du kan väl säga det till sen när inte lyssnarna hör, så eftersom jag inte kommer vara i Karlskrona, så jag blir så nyfiken.
Det kan jag.
Jag tänker, får man en liten reflektion där?
Absolut.
Nej, men jag tänker att man kan uppleva religion som ganska skrämmande, precis som du säger. Men det är ju också ett kärleksbudskap i de flesta religioner, eller kanske i alla religioner. Och det kan ju vara en plats för kärlek om man fyller den med kärlek. Så brukar jag tänka, jag har ju pratat mycket om att jag älskar kyrkogårdar väldigt mycket. Och det är inte för att det ligger döda människor där, utan det är för att det är en plats för kärlek. Bara här i veckan så gick jag på Västra kyrkogården i Göteborg där jag bor. Och folk är där och tänder. Alltså så, det brinner på kyrkogården såna här vackra ljus. Klockan 7 på morgonen. Jag bara tänker, vilken kärlekshandling. Det är
kärlek
så
till de som man saknar.
Men också till, det blir något större. Det är inte bara liksom, utan det blir en plats. Där inte bara en person tänder ljus, utan där många tänder ljus.
Ja, det var det första jag tänkte här med mörk och ljus som du kommer in på. Och jag tänkte på en annan, det är ju något helt annat, men också mörker och ljus. Jag såg en sån fantastisk dokumentär för många år sedan om en kille som heter Ben. En amerikansk kille som var väl 12-13. Och han hade fått cancer i ögonen, så han fick operera bort de här ögonen. Men hade lärt sig att lokalisera. Och de hade då inte träffat på någon i hela världen som hade lyckats så bra som den här killen som var 12-13. Han gjorde någon sorts klickljud med munnen så här. Och på det så kunde han höra av ekot om det var en vägg närheten. Han hade till och med lärt sig att cykla, så han lät så här då, hela tiden han cyklade, och då hörde han om det var någonting, något hinder i vägen eller så.
Wow. Som alltså en fladdermus nästan, eller gör inte fladdermus men vissa ljud och
de
navigerar.
Ja, precis. De har väl ultraljud, men ja. Och man fick se när han spelade basket, då alltså, för att höra vad korgen och det var, så kastade han liksom i korgen.
Det är otroligt. Ja. Går det?
Jag har faktiskt ett litet klipp. Ja. Jag skickade det till dig precis, Erika. Vi kanske kan lägga ut det på den här. Han lever inte längre, den här killen, för att han fick cancer sen och gick bort 2009. Men jag tycker ändå att det är så otroligt inspirerande. Mm. Att man tänker att en person som är så blind och lever i mörker, men han rörde sig så ledigt när han gick hemma nerför trappan, liksom cykla till skolan. Mm. Alltså, otroligt vad människan är kapabel till. Mm. Så nu har jag alltså gått från kyrka då till Ben Underwood, och då tänkte jag också nämna mytologiska varelser som en tredje grej. Mm. Jag känner till mörksuggan.
Nej, men det låter som något läskigt.
Mörksuggan. Nej, det är inte så läskigt. Det är från Dalarna. Men den har använts till att skrämma barn så att de inte är ute för sent om nätterna. Då kommer mörksuggan och tar er. Mm. Men det jag vill komma till, det är inte egentligen mörksuggan, utan det är ett annat väsen som jag blev väldigt förtjust i häromdagen när jag stötte på det, som heter Baku och förekommer i japansk mytologi. Och det är så här att när man har mardrömmar enligt den här japanska mytologin, då kan man vända sig till Baku, för då kommer Baku. Han har en elefantliknande stor kropp, han har björnklor, tigerhuvud och noshörningsöron, och då kommer han lufsande, boom, 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 boom. Och vad gör han med ens mardrömmar? Jo, han äter upp dem.
Okay.
Han slukar dem. Och sen lufsar han iväg. Fatta vad skönt att som barn leva i tron och kalla på Baku. Så han ska komma och äta upp
en mardröm. Kan man inte kalla på honom som vuxen?
Det kan du säkert. Jag bara tänkte att det var extra.
Jag har faktiskt haft lite mardrömmar senaste.
Kalla på Baku. Men jag har också fått lära mig en sak här. Och det är att man ska inte överutnyttja Baku. Men för att Baku har inget stopp.
Nej.
Får han smak på ens mardrömmar och drömmar, då kan han inte sluta äta, så då kan han äta upp dina goda och härliga drömmar också.
Okay.
Så det är bara en nödfall som du ska kalla på honom.
Mm. Och kalla inte på fel då, som mörksuggan kommer.
Nej, det kan bli värre. Det är inte säkert att han kan äta mörksuggan.
Jag kanske ska bara låta bli och kalla på någon.
Nej, jag tycker du ska. Är det nödfall, då kommer han där med elefantkroppen, björnklona, tigerhuvudet och noshörningsöronen och slukar dina mardrömmar, Erika. Share, this will be our year här i söndagsmorgon. Och tack för alla bilder som kommer in här på ljus och mörker. Och kommentarer och fina, alltså det är helt fantastiskt. Ska vi se här, jag hade en uppe här som jag, ja det är ju typiskt. Men det strömmar in bilder och vi vill gärna ha in fler. Åh gud vad snygg den är här alltså. Kör gallring i mörker och ljus. Det är Järmund här som har sin skogsmaskin där. Ja, det var otroligt fint. Gå gärna in och kolla. Söndagsmorgon P4 heter vi på Facebook. Synd man inte kan beskriva så målande som en bild är.
Men nej, man får gå in och titta själv.
Och nu är det lokala nyheter, sen är vi tillbaks. Chris Rea, Driving Home for Christmas här i söndagsmorgon. Alltså, jag tycker det är intressant med de här julhitsen. Den där har man ju hört hur mycket som helst, Chris Reas låt.
Mm.
Och jag kom ihåg när den kom. Och den tyckte jag inte var någon... Jaha, Och så är det vissa då, när de väl kommer, det är inte så att de blir några stora hits, men sen bara, ja, den spelar vi ett år till. Ja, vi kör den ett år till och sen så bara de, fuff, han kan ju leva på den där.
Men det är väl det smartaste man kan göra som artist, tänker jag, att skriva en jullåt.
Det är väl det att det är så många som försöker vara smarta på det
sättet.
Jo,
men alltså, som du säger, det behöver inte ens vara något som är svinbra, utan det räcker ju att det är bra och radio och så tar upp det en gång om året. För man ska spela lite julmusik, det är kul med lite variation, man tar det som finns.
Jo, fast det är ju en miljard människor som gör jullåtar.
Då måste det vara något speciellt med den här ju, som du inte förstod då.
Nej, jag menar det. Det var ingen som tänkte på den. Den var bara en i mängden när den kom. Okay. Men så bara det har minnat ut och så får den rulla vidare där. Ja. Och den är så trevlig och jag vill ha jul med Chris Rea. Ja. jag kan inte tänka mig jul utan Chris Rea.
Alltså, förlåt, nu kanske jag är lite dissig här. Men jag tycker det är lite konstigt att det inte finns bättre jullåtar än vad det faktiskt gör. Med tanke på det som du säger, att det är väl alla... Att det är många som försöker och så. Mm. Borde det inte finnas
ännu bättre
jullåtar?
Ja, det är väl det. Och de som är riktigt bra, de blir ju väldigt lätt sönderspelade.
Ja, det är väl
säga.
Så. Precis, det är väl
det. Alltså, det är nästan som man blir störd på en, till och med en sån bra låt som Last Christmas.
Den är väl bra.
Men man blir ju störd för att den hörs ju så precis. Mycket. Petra är helt tyst här borta.
Nej, men jag gillar såna gamla jul... Jag pratar ju om 60-talet och så här. Jag gillar ju såna gamla... jazzjullåtar från en helt annan tid.
Mm. De hör man inte så ofta.
Nej, de hör man inte så ofta.
Jag ska lyfta fram dem där. Vad vet jag? Jag tänkte på en sak. De har ju, det finns något som heter Oxford University Press och de tar alltid fram årets ord. Och det är inte som våra nyordslista där det är nya ord som kommer, utan de lyfter fram ett ord i jag tror det är Oxford Dictionary eller något sånt som passar i den här tiden. Och då, årets ord har blivit något som heter RIS. Och det är att man har RIS, man har det liksom. Mm. Man har attraktionskraft och sånt. Och det tyckte jag väl var inte så där jätteintressant. Men jag tyckte ändå det var jätteintressant som de lyfte fram. Jag har inte stött på det riktigt, men det kommer kanske mer. Det här med influencers har vi hört mycket. Och influencing, och det är att påverka. Och det handlar ju väldigt mycket om att göra reklam och påverka folk att köpa vissa saker. Mm. Och att konsumera, att gå på det, påverka i en viss riktning. Och ett ord de lyft fram här är de-influencing. Och det är alltså tvärtom, att det finns fler och fler som kommer för att inspirera till att avstå från det man inte behöver.
Mm.
Och det känns mer modernt på något sätt.
Det ligger verkligen i tiden. Kan jag säga då, som ju håller på mycket med begagnade kläder och sådär, köpa och sälja av det. Jo. Att det är väldigt inne. Att inte liksom handla nytt hela tiden. Eller överhuvudtaget att inte handla så mycket.
Jag tycker också det är intressant, för att när man då gissar jag att det är många som följer dem här på TikTok eller på olika sätt som är de-influencer. Att man nu ska gå in och följa och kolla, se mer vad jag inte behöver.
Ja.
Eller hur? Det är en rolig...
Ja, men verkligen. Men det är väldigt, men det handlar ju också mycket om, tror jag, att använda det man redan har. Och att och det kan ju vara inspirerande. Alltså det kan man ju bli inspirerad och påverkad av. Att man ser att någon, kanske om det handlar om kläder då, som jag är mest intresserad av, kanske då ser man att nu har hon matchat den här skjortan med olika plagg varje dag. Alltså så att hon har samma sak på sig, men hon får inspiration från olika, på olika sätt, till exempel.
Man hittar nya variationer i det man har, helt enkelt.
Ja.
Jag tänkte att, jag vet inte, jag ville lyfta fram det där, för jag tyckte det vänder på det lite. Det var lite positiv sak mitt i all.
Men jag måste fråga en sak om det här RIS då. Jag läste snabbt på om det begreppet, för jag hade aldrig hört talas om det innan ni sa det idag.
Mm.
Och det är ju ungefär som karisma. Mm. Men jag tänker, kan man ha RIS, alltså kan man själv tycka att man har RIS om inte andra tycker att man har det? För jag noterade att folk hade blivit tillfrågade om sin RIS.
Mm-hmm.
Så tänk om man då tänker, ja, men jag har jättemycket RIS, men sen är det ingen annan som tycker det.
Man tror att man har det.
Men är det inte jobbigt? Jag såg någon tv-intervju där det var någon som, hur är det med din RIS? Och den Alltså, förstår ni vad jag menar?
Men jag tänker också att om man tror att man har risk, då har man kanske inte så mycket risk. Eller är inte det, man går inte runt och säger att man själv är charm. Alltså, så här, man skulle inte beskriva sig som karismatisk och charmig. Det är ju någonting man säger om andra människor.
Det är inte särskilt karismatiskt.
Nej. Precis.
Eller och ändå verkar, ändå, jag har aldrig hört någon i en intervju som har frågat någon, Morgan, hur karismatisk är du? Hur är det med ditt karismatisk kapital?
Nej, det är en konstig intervjufråga skulle jag säga.
Ja, precis.
Liksom fel utgångspunkt från reporten.
Ja, jag vet inte. Jag kände inte att det var så intressant det här RIS och det.
Utan jag tror att det är TikTok-generationen som ägnar sig åt det. Det är inte
jag var mer kanske inspirerad av detta med att man faktiskt kan bli inspirerad av folk som tycker att man behöver mindre. Jul på fyra jul med Lasse Stefans här i Söndagsmorgon. Och strax är det dags för tävling mest, störst, flest. Först, Petra är laddad.
Yes!
Gött. Och ni som lyssnar och har lyssnat på oss ett tag och varit med ett tag, nu är chansen här. Det är inte många avsnitt kvar innan programmet läggs ner i årsskiftet. Så vill du vara med så passa på. Numret du ringer är 031 13 26 00. 031 13 26 00, alltså om du har lyssnat på oss ett tag och vill vara med och tävla i mest, störst, flest först. Den första är alltid gratis med Veronica Maggio. Nu är det dags att plocka fram julkalendrarna där hemma. Vi ska strax öppna lucka nummer 10 i Barnradions kalender, Tjuven på Nikolaus läroverk. Jag lämnar över ordet till årets lucköppnare Ylva Hellen. That's 'cause I used to be young. I used to be young, sjunger Miley Cyrus här i Söndagsmorgon, där det är dags för tävling.
Spännande.
Mest, störst, flest, först.
Så heter den, ja. Och man ska ju ha tre rätta svar i rad för att bli mästare.
Mm.
Två alternativ får man på varje fråga, så det är också skönt. Eller hur?
Ja, annars hade det varit lurigt.
Ja, annars hade det varit väldigt.
Om det bara fanns ett alternativ, menar jag.
Då hade det varit jättelätt, va? Men vi har med oss två tävlanden och jag säger god morgon, Sabina.
God morgon, god morgon.
Vad trevligt, var ringer du ifrån?
Jag ringer från Varberg.
Varberg, vad fint. Och,
men det finns ju ingen snö längre här, så att.
Gillar du snö?
Ja, jag var i Ulricehamn nu i helgen, kom hem igår kväll och så kom jag till Göteborg. Det fanns inte ett snö, det var bara av med brådarna fort.
Ja. Åkte du skidor i Ulricehamn? De har väl fina spår där och grejer, va?
Nej, det hade jag inte tid med. Jag var bara hälsa på en kompis och så.
Jaha, inte tid för skidåkning. Men du såg snön?
Ja, det var mycket, kan jag säga.
Oj då.
Ja, vad härligt. Vi har ju också med oss Johan. Hej på dig.
Ja, men god förmiddag.
God förmiddag. Var ringer du ifrån?
Nybo.
En gång till.
Nybo kommun.
Nybo.
Nybo.
Nybo kommun.
Nybro.
Nybro. Nybro.
Ja. Nu. Ja, vi har ju svårt att säga det här i Nybo.
Ja. Men har du varit uppe länge? Eller nyuppstigen?
Nej, jag har varit uppe ett tag.
Uppe ett tag, vad har du gjort då?
Jag jobbar just nu.
Jaha, okej. Okay. Vad jobbar du med då?
Jag jobbar som produktionstekniker på ett tillverkningsföretag, så.
Okej, så det är produktion igång söndag morgon?
Nej, jag låg lite efter så jag började jobba igen.
Ja. Och nu så ska du ladda upp lite mer, få lite energi genom att vara med och tävla.
Ja, precis.
Vad kul, och ni båda känner till tävlingen sedan tidigare?
Ja, jag har hört den på radion.
Ja, men det är ju helt lysande. Och ni vet att ni får bolla med Petra, ni får bolla med varandra. Ni kan välja samma svar, olika svar på frågorna. Ni gör som ni vill. Det här är väldigt fritt. Mm. Men har man fel, då åker man ut.
Ja, så är det.
Okej. Okay. Johan, har du någon favorit, någon sån här hobby eller något där du känner att här är, det kan jag lite om detta?
Ja, det är nog slöjd och hantverk.
Slöjd och hantverk.
Sällan det kommer sådana frågor.
Ja, men det finns en liten önskan. Jag kan nog inte påverka din önskan, men det är alltid roligt att veta. Sabina, du då?
Ja, lite slagermusik och hobby och allt möjligt.
Slöjd och slager.
Mm.
Ja. Ja, vi ser var vi hamnar. Här är första frågan. Ja, det blir snarare ljus och mörker där som är lite i linje med dagens tema. Jag undrar vad som kom först. Medeltiden eller stearinljuset? Den mörka medeltiden eller stearinljuset? Vad kom först? Det var inget äpple som var lätt att bita i, Petra.
Fanns det stearinljus på medeltiden är ju frågan då.
Då kanske det inte hade varit så mörk. Eller så blåstes de ut när den stora medeltiden kom. Sin tunga suck. Ja, Sabina, du verkar liksom humma lite här. Du funderar. Vad säger du?
Ja, det... Nej, men ljuset borde väl ha funnits alltid på något sätt.
Ja, men nu är det hur man uppfann just stearinet här. Stearinljuset här vi talar om. Vad säger Johan?
Ja, frågan är om det var stearin eller om det var annat.
Ja, ljus har ju funnits, det kan vi ju...
Ja, ljus, precis, det har ju funnits, men just stearin.
Stearinljuset, ja. Eller medeltiden. Ja, det var något att bita i, det märker jag. Det är sällan det blir så här tyst.
Medeltiden höll ju på ett tag också. Mm.
Ja, när ni har vissa andra så har vi varit snabba med att klämma på det.
Mm. Ja, det är alltså medeltidens början då, som vi räknar ifrån, naturligtvis. Jag får nog be om ett litet
svar. Vad säger du då, Johan?
Ja?
Jag tror medeltiden. Jag tror det är lite kuggfråga det hela.
Ja, jag håller med dig. Ja.
Men jag är inte säker. Det kan lika väl vara stearinljuset.
Det är ju svårt, va? Man tycker man ser de här gamla munkarna i sina pergamentsidor bläddra och då har de något stort. Men det kanske är vaxljus, vad vet jag?
Ja, precis. Ja, jag säger medeltiden.
Ja, nu får man ju nog ta det här nu, tror jag.
Ja, Johan har landat i medeltiden. Och ja, Sabina...
Jag säger väl också medeltiden då.
Ni båda tar en trip till medeltiden. Medeltiden kom före stearinljuset.
Ja.
Medeltiden anses börja i samband med romarrikets fall omkring 500 år efter Kristus. Och stearinljuset kom i slutet av 1700-talet, början av 1800-talet. Så att båda två är kvar i tävlingen. Snyggt jobbat!
Va? Ja.
Ja.
Mm.
Ja, det var inte
den
dåligt.
Det kan vara klurig.
Mm.
Ja, det brukar ju bli svårare och svårare. Vi får se, det är inte säkert att det är så. Vi kör fråga nummer två. Vad kom först? Ja, det är också tema ljus och mörker här. Blondinernas blondin, skådespelerskan, legenden Marilyn Monroe. Alltså hennes födelse. Eller rymdtermen svarta hål. Så inte hålen, de har ju funnits ett tag. Termen svarta hål eller Marilyn Monroe.
Mm.
Båda är ju, de svarta hålen suger ju till sig saker och Marilyn var ju också väldigt tilldragande.
Mm.
Finns ju kopplingar.
Jag tror nog svarta hål.
Du tror begreppet svarta hål?
Det tror jag också.
Ja.
Ni tror att de snackade svarta hål innan Marilyn dök upp på scenen? Petra skakar på huvudet här. Vad säger du, Petra?
Nej, men jag är tveksam. Jag tror att svarta hål är väl inte en så gammal term, tror jag. Men Marilyn...
Det låter ju inte som Petra är jättesäker heller.
Nej,
men hon lutar lite mer åt att Marilyn var först. Påverkar det er, Sabina och Johan?
Jag har inte en susning, vill jag bara påpeka.
Det för mig låter som att svarta hål har blivit nämnt efter den där.
Ja, det är så Petra tror. Men vad tror du?
Jag satsar på hål, eller?
Svarta hål, termen svarta hål kom före Marilyn, säger Sabina. Johan, vad säger du?
Jag tror också det. Svarta hål.
Marilyn Monroe föddes 1926. Begreppet svarta hål spreds först på 50-60-talet av den amerikanske fysikern John Wheeler. Så först blonda Marilyn, sen svarta hål. Men ingen kan anklaga er för att ha misslyckats i en lätt tävling, Sabina och Johan.
Nej, verkligen inte.
Första frågan var ju nästan värd 2 poäng.
Mm.
Och den klarar ni. Ska vi säga att ni klarar 2 poäng av 3?
Det tycker jag.
Ja, låter bra.
Ja. Och då får ni ha en riktigt fin dag bägge två. Tack för att ni ville vara med och tävla.
Tackar så mycket. Önskar trevlig jul.
Ha en riktigt god jul.
Detsamma. God jul på er.
Hej, hej.
Hej, hej.
You too, beautiful day hörde vi där här i söndagsmorgon. Och Petra, jag ser att du har den med dig där.
Nyhetshoven.
3 nyheter har fastnat i min stora hov här och du har med dig din lilla och ska ta en av dem.
Det har jag absolut.
Får vi se här vad det blir som fastnar på gott. Och om det blir på gott eller nytt. Ja, först det här. Staffanstorps kommun vill ha en utställning om träd. Beställde ett konstverk med koppling till träd, menar de. Och konstnären Johanna Bianca Ren fick en film vid namn Rötterna kallar. Det är ju lite trädkoppling. Men på filmen ser man knappt några träd. Det skymtas väl i bakgrunden kanske. Men framförallt ser man nakna människokroppar. Och det här tilltalar inte Staffanstorps kommun. Kulturchefen menar att temat var träd, inte nakna kroppar på en gräsmatta. Träd, tyckte han. Konstnären Johanna svarar att hon förstår inte. Vi hade kommit överens om en utställning gällande natur. Och nu säger att de bara vill ha träd. Det räcker att kolla min hemsida så fattar man vilken konst jag gör, säger hon. Hon tycker att de i Staffanstorp borde ha fattat att anlita de mig. Det blir naket. Och det blir inte bara nakna trädstammar. Vad tror de? Så Staffanstorp vill inte ha det. Men nu ska konstverket visas i Malmö istället. Där de klarar nakna kroppar. Så fortsatt påklätt i Staffanstorp. Så kan det bli. Man var tydlig från början. Sen har vi hakremspingvinen på Antarktis. Som visat sig vara en riktig baddare på mikrosömn. Den står nämligen och håller vakt, den här pingvinen. Och för att orka göra det måste den slumra till. Och jag känner sån förståelse och sympati med denna. Några sekunder i taget när den står och spanar somnar den till och så vaknar den igen. Den hinner aldrig ramla riktigt. Den står där, tittar så att det inte kommer några fienden och sen och så vaknar den till.
En mardröm tycker jag det låter som.
Och den tar upphackad sömn till en helt ny nivå. Hakremspingvinen kan nämligen ta inte 10, inte 100, inte 1000, men 10 000 tupplurar om dagen.
10 000 tupplurar?
Ja.
Wow.
Det blir ju ganska mycket sova.
Ja.
Men inte mycket djupsömn.
Nej, det är lite som att ha småbarn som du tycker det låter som.
Ja, jag kör ju väldigt mycket mikrosömn. Och det räddar ju mig. Och jag känner ett sånt band till den här pingvinen. Sen är det ju väl att de har ju börjat forska det. Hur funkar hjärnan där? Är det någonting för människor? Och det är klart, men rent praktiskt är det ju en sak om du ser ut över ett långt islandskap. Va? Då kanske du märker om det kommer någon isbjörn eller sådär. Även om du skulle slumra till om han kommer lufsande 2 kilometer bort. Det är en annan sak om du kör bil.
Ja.
Så att det är nog pingvinens lott detta.
Det känns så. Ja. Det känns så.
Men några tupplurar kan man väl ta i alla fall.
Ja.
Sen, vet du förresten vad pingvinerna använder sina vingar till? De kan ju inte flyga.
Nej, hålla balansen kanske.
Ja, kanske. Det är jag inte säker på. Men de använder dem som åror.
Jaha.
När de simmar.
Ja, men det är väl klart vad dum jag är. Man har ju sett dem simma under...
Ja, visst, då är det...
Ja, precis.
Sen var det Michelle och sambon Jimmy, tredje nyheten. De skulle till mataffären. Ica, i det här fallet, finns ju många andra mataffärer. I Nässjö och storhandla så kommer de fram till kassorna. Då säger, har Michelle berättat, jag kände ett tryck neråt som jag inte kan förklara. Jag ropar på min man. Nu kommer han, säger hon. Det var juletid, kan man ju tro att det är Jesus. Men det var inte det, utan det var deras barnet hon hade i magen. Alex som han heter då. Men det kom som en chock, säger Jimmy och hennes man till Aftonbladet här. Ambulans var på plats på parkeringen inom några minuter. Jag la mig på båren och då gick vattnet i full kareta, säger Michelle. Det var länge sedan jag hörde det uttrycket. De hade bara hunnit lasta in henne i bilen. Då kom barnet, den här Alex. Så det blev alltså både storhandling och förlossning på samma resa. Väldigt effektivt tycker jag.
Mm.
Och på matbutiken där så har de nu lovat, blivit lovade praoplats när åldern är inne för Alex. Så de har även fixat då storhandling, förlossning och praoplats. Och går det bra på praot så kanske även sommarjobb. Fatta!
Det är ingen tvekan om vilken nyhet jag väljer. Det blir nyhet nummer tre.
Det blir
så
det.
Så svårt som det är att få en praoplats i dessa tider.
Vad gör man inte?
För att inte prata om sommarjobb.
Ja,
ja, exakt. Otroligt effektivt.
Och ibland så kan det också vara, alltså, med BB, är det fullt eller så där?
Mm.
Fixa det här på parkeringen.
Ja, alltså, otroligt praktiskt. Jag är så imponerad av de här människorna.
Michelle och Jimmy och Alex.
Grattis.
The Mamas, When You Wish här i Söndagsmorgon. Har du sett, Petra, vad många mörksuggor det har kommit in på vår Facebook-sida?
Nej, faktiskt inte.
Det här mytologiska väsenet, mörksuggan. Det är många som har... Här, Elisabeth till exempel, på tal om mörksuggan. Jag älskar mörksuggorna. De här bor i Romsås utanför Hökerum, så har hon en bild på två stycken där. Man kan hitta på flera. Söndagsmorgon i P4 heter vi på Facebook. Klara Klingeström, Oskar Sia, kan något fint få hända sen? Och nu lämnar vi över för en kort rapport ifrån Radiosporten. Varsågoda, här kommer den. All I want for Christmas is you med Mariah Carey. Och det är dags nu för satirserien Dold Agenda med Per Andersson. Den har nått fram till sitt sjunde avsnitt. Och idag ska den undergrävande reportern Gunnar Frankman undersöka hur det står till med manligheten.
Dold Agenda med mig, Gunnar Frankman. I kvällens avsnitt. Manlighet. Sällan har ett begrepp varit mer omdiskuterat. Dold Agenda stoppar tempen i manligheten. Vår resa börjar här på ett gym i Östermoby.
Österbymo.
Ja, och jag är här tillsammans med min praktikant Nina Wodjak för att träffa författaren Ola Holm som skrivit boken Män i skor. En uppgörelse med hans uppväxt i barfota kollektivet Jämlikheten i Värmland på 70-talet.
Hi, this is Arnold, training partner. It is important to begin to exercise.
Ja, hej, här står jag med Ola Holm.
Strömmet, jag håller på med olympiska squats.
Okay. Ola, du är ju något av en förgrundsgestalt inom den nya mansrörelsen. Din YouTube-kanal Testosteronmord har mer än 500 000 tittare dagligen. Och i din senaste bok hävdar du att mannen är förföljd i dagens
samhälle. Hur många män får känna sin stor press inför alla krav? Å ena sidan ska man vara den starka mannen som går till jobbet varje dag. Samtidigt ska man vara den lilla killen som borstar tänderna på kvällen. Alltså det blir svårt att få ihop det där.
Precis, så är det. Det är precis så det är. Tyst nu. Alltså jag kan känna igen detta. Nej, men det är det. Alltså det känns, vet du vad, akta dig Nina. Jag måste säga att det känns fantastiskt att kunna tala om såna här saker. Liksom män emellan. Olas bok har blivit mycket populär hos så kallade incelmän och vi blev nyfikna på begreppet. Via några hatiska kommentarer på Ninas Instagram kommer vi i kontakt med en incelman. Låt oss kalla honom Albin. Vi har stämt möte på ett incelcafé i Norrköping. Ja, varför kör jag norrut då? Tyst kvinna! Ursäkta, hallå. Kan jag få alldeles uppmärksamhet? Vem här inne är incel?
Det är jag.
Vad trevligt. Hej.
Hej.
Du, nu kommer vi att säga att vi laddar på den här intervjun med en gång. Så vi bara kommer att trampa framåt och kasta oss in i intervjun. Okej? Okay? Ja. Och det här, Nina, det klipper vi bort sen, eller hur?
Nej, det går inte.
Går det inte? Hej Albin. Berätta, vad gör en incelman? Hur ser en incelmans vardag ut? Berätta.
Jag vaknar på morgonen, men till skillnad från andra män så har jag inte sex med två unga kvinnor det första jag gör. Så redan där känner jag mig annorlunda, utanför. Istället går jag upp och så äter jag en fempack donut och några liter Coca-Cola Max.
Jaha, och vad händer sen? Vad gör du sen?
Ja, sen går jag till jobbet. Jag jobbar som trädgårdsmästare. Inte alls som andra män som har sex med sina kvinnliga kollegor på advokatkontor eller varulager hela dagen. Jag jobbar själv, jag pysslar med planter och sånt.
Jaha, och efter jobbet, vad händer då?
Ja, eftersom jag har så stora öron så...
Förlåt? Det är... Eller?
Vadå?
Det tycker jag inte...
Jo, kolla.
Ja, nej, det är inget jag ser. Alltså,
det nej, men så är det i alla fall. Och på grund av de öronen så åker inte jag runt efter jobbet till en massa vackra kvinnor som ligger nakna och väntar på mig i olåsta lägenheter som alla andra män.
Jaha. Och på kvällen sen så går du och lägger dig då ensam och...
Ja, jag kanske ser lite tv innan, men det blir ju inte samma sak som om man inte har sex med flera vackra kvinnor samtidigt. Som alla andra män, det känns ensamt.
Ja, ja. Men nu ska du ta tag i ditt liv alltså?
Ja, jag ska åka på en incelresa i norra Finland. Ett mansläger där man lär sig stå upp för sig själv och sin manlighet.
Efter viss övertalning beslutade vi att vi skulle följa med Albin på hans incelresa till Finland. Vi kör mot inlandsbåten. Finland. Det har blivit kväll på Finlandsbåten. Jag och Albin sitter med 8 andra män och dricker sprit. Efter att Nina gick och la sig har alla slutat fokusera på henne och fokuserar nu helt på själva drickandet. Jag beslutar mig för att gå runt lite på båten och se vad folk här tycker om mansrollen. Här hittar jag någon, ursäkta. Vad heter du?
Lilja Salkonen.
Jag har frågat dig, vad tänker du om den traditionella mansrollen?
Ja, oh, det är som det står, svart istid. Ett undantagstillstånd. Ett moln av taggtråd i natten som tornar upp sig som en död melon. Det är någon kosmisk himla kropp, en kuk rakt emot mig. Jag vill inte ha din jävla manlighet. Ta bort den.
Hallå? Efter 76 timmars resa är vi alltså här framme här nu vid, vad heter det? På... Vi är på ett ställe i Finland. Vår kursledare Jukka Tammefors har varvat praktiska våldsövningar med träning i manlig självömkan. Både Jordan Pettersson och Andro Tate har deltagit via länk och bland annat gett kurser i misogyn matlagning. Det här blir skoj.
Okej, då är det dags för mandomsprovet som slutligen ska skilja de riktiga männen från veklingarna. Ja, en efter en kommer ni gå in till en otsvulten brunbjörn i fötet där bara en matsedel att försvara er. Gunnar, du börjar din lilla fitta.
Ja, ah, okej. Kan
Gunnar,
ingen annan börja?
Du börjar. Kom igen nu, sluta visa tottarna. In i boren, Gunnar.
Hej lilla björn. Nu ska jag slakta dig med min matsedel.
Nej, den är Gunnar. Gunnar, in i boren. Sluta vara en sån synkryptare.
Ja, Gunnar Frankman, en man, sitter i ytten på Finlandsfärjan och summerar över en flaska Inlandia. Är du sjösjuk?
Nej.
Ja. Är kraven på man för höga idag? Han var det gunga, alltså. Jag är full som en blarlus. Jag måste spy alltså. Nina, kan vi...
Och det här var alltså Dold Agenda med Per Andersson i huvudrollen som Gunnar Frankman. Och är det så att du vill lyssna på alla 10 avsnitten så kan du göra det i appen Sveriges Radio Play. Det var det som, alltså de ingår ju i vårt sjok här i Söndagsmorgon, Petra och Erika.
Ja. Ingår vi eller du menar att
nej, Dold Agenda här så att precis. Vi får ju runda av programmet nu lite också som vi har. Och jag vill tacka alla fantastiska lyssnare för att ni har mejlat in och hört av er med bilder och tävlat och allting. Och Hannes Boeryd skötte tekniken, Erika Hedman, producent. Och vi sänder från Svenska Grammofonstudion i Göteborg. Söndagsmorgon i P4 görs av Munk. Petra Reveny, alltid lika härligt att ha det här.
Ja, alltid lika härligt att
och du har jackan
här.
På, redo ute i kylan.
Ja, men min sambo kommer ju med min kulturhund Bruno. Vi ska ut och gå nu.
Trevligt.
Ja.
Och Erika, vad väntar dig?
Julbak med mina syskondöttrar.
Okej, okej. Bröd?
Lussebullar och pepparkakor.
Härligt. Ja, det är dags nu för Drama för unga. Det är nionde delen av serien Chans. Och då säger vi varsågoda, Chans. Och hej då från oss.